välkomna till Radio Galen, Riksförbundet för social och mental hälsas radiopodd. Jag heter Jimmy Trevett och så har vi
Jonas Prefum.
Och vi har en gäst som heter Mikael Karlsson. Vi ska prata lite grann om funktionsrättsrörelsen, sexualitet. Varför? Du är doktorerad. Varför började du skriva om de här frågorna som handlar om funktionsrätt och sexualitet, intimitet?
Jag skulle säga att det är tre saker som gjorde att jag började med det. Och det första det var att jag väldigt länge har varit intresserad av folkrörelser, av sociala rörelser och sånt. Och det har jag alltid fokuserat på när jag har pluggat och så. Men sen var det två erfarenheter i livet som gjorde att det just blev de här folkrörelserna, just de här sociala rörelserna jag fokuserar på. Och det var dels att jag jobbade som personlig assistent i 8 år.
Ja. Och under lärorikt att göra, va?
Ja, det var jättelärorikt. Och under de 8 åren så pratade vi såklart hela tiden om funktionsrätt och tillgänglighet och så.
Ja, ja.
Men under 8 år så pratade vi aldrig om sexualitet eller intimitet.
Nej, var det tabu?
Jag vet inte. Men det kom aldrig upp, varken i personalgruppen eller med dem vi jobbar för. Eller på utbildningar som organisationen och arrangerade så kom det inte heller upp. Men samtidigt som jag var personlig assistent så var jag också aktiv i IFSL Borås. Och i IFSL Borås så var det precis tvärtom. Att där pratade vi om sexualitet hela tiden, för det var ju vad vi pysslade med, och intimitet. Men vi pratade aldrig om funktionssätt, vi pratade aldrig om tillgänglighet. Det var till och med så att, för att ta ett exempel, så hade vi vår lokal på andra våningen med en trappa utan hiss och så väldigt många människor med fysisk funktionshinder kunde inte komma dit heller. Men så att de här två världarna, att personlig assistent var på ett sätt och IFSL var på ett helt annat sätt, och att de världarna aldrig möttes, det gjorde mig väldigt intresserad av att se om det fanns några grupper som gjorde både och. Och då började jag kontakta funktionsrättsrörelsen och så hittade ganska snabbt att det fanns ganska många olika grupper som gjorde det.
Och man kan ju
det.
Ha fysiska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar, och du har kommit i kontakt med bägge.
Ja.
Och då lärde du dig ett uttryck som fick namnet till din avhandling från unga rörelsehindrade. Och det är lite roligt, för det kanske man hejar till på.
Ja, jag lånade ett slagord från Förbundet Unga Rörelsehindrade, som var gå eller rulla, alla vill knulla.
Ja.
Och det är ett slagord som de använder sig av och har använt sig av tidigare.
Ja, ja.
Och det är väl skrivet med tanke att man vill sticka ut lite och att man vill vara lite rolig och också provocera lite. För det är givetvis inte så att alla vill knulla. Det påstår ingen i Förbundet Unga Rörelsehindrade som jag har träffat. Och jag påstår inte att alla vill knulla. Men ganska många av oss vill det. Och det
men
finns
rätten till sexualitet, det är din avhandling handlar om lite grann, va?
Ja, men det kan man säga. Kampen för rätten till sexualitet och intimitet. Så de rörelsegrupper som jobbar för att alla människor ska ha rätt till sexualitet och intimitet. Oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar. Men jag tror att den här parollen från Unga Rörelsehindrade, det är vald, eller så som de beskriver det, så är den vald just för att provocera och utmana en föreställning om att personer med rörelsehinder inte kan ha sex. För det finns fortfarande en del som tänker så, att personer med rörelsehinder kan inte
precis
ha sex.
Precis som kanske äldre inte
precis som
ha
äldre.
Sex.
Det finns en väldigt, precis,
ja,
precis.
Lite samma sak där.
Så man vill liksom driva med den föreställningen genom det här roliga slagordet.
Och
det tyckte jag var kul.
Och nu har vi fått avhandlingsboken här till föreningen i RSM och Lund som gör den här radiogalan på den, Jonas.
Ja, jag skulle bara vilja fråga dig. Det talades inte om sex, men upplevde du att det var ett motstånd att tala om sex? Eller det var bara det faktum att det inte talades om det?
Ja, jag skulle säga att det var det faktum att det inte talades om det.
Ja, men du utmanade aldrig och fick något motstånd mot det. För jag tänker som så att det är kanske så att du ska ha rätt sammanhang för att tala om en sån sak.
Ja,
det kan ju vara förklaringen.
Det är en väldigt, väldigt bra
inlägg. Vad har du fått för typ av respons på den här avhandlingen? Den är helt ny.
Ja, den kom för en månad sedan ungefär. Så gavs den ut. Så än så länge tycker jag har varit ganska positiv respons. Mm. Eller positiv respons. Jag tänker att när man ger ut en bok eller så, så tar det ofta ett tag innan folk hinner läsa den. Mm. Så jo, de negativa kommentarerna, de sitter jag fortfarande och väntar lite på. Eller att folk som ifrågasätter. Och jag hoppas också att det kommer det.
Vad har du undersökt? Hur har du gått tillväga här?
Ja, men det jag har gjort är att jag har kontaktat en massa grupper som antingen tillhör funktionsrättsrörelsen på något sätt, att man jobbar med funktionshinderpolitik på något sätt, både fysiskt och psykiskt och kognitivt. Så. Eller så att kontakta grupper som man kan säga tillhör en sexualpolitiska rörelsen eller HBTQ-rörelsen. Så RFSL och RFSU har jag snackat med också. Och så har jag snackat med grupper som jobbar med både sexualitet och funktionssätt på något sätt, och att man förenar de två frågorna. Och så har jag intervjuat och jag har varit med i verksamhet och så, och försökt ta reda på hur man jobbar med de här frågorna, vad man har för hinder och möjligheter i den kampen och vad för möjligheter finns att förändra.
Har det varit lätt liksom, ett lätt ämne att ta upp, tycker du?
Bra fråga. Alltså, bland de grupper jag har tagit upp, det ska man ju säga att jag har kontaktat grupper som redan jobbar med det. Så bland dem har det inte varit något tabu. De har ju liksom redan jobbat med det.
Ja.
Jag, och det kan man ju också säga, det är något som ligger i min namn, att jag aktivt söker mig till dem som faktiskt pratar om det. Sen kan det finnas jättemånga, eller jag vet ju att det finns jättemånga som inte pratar om sex och sexualitet. Men de har jag liksom inte snackat med, utan jag har sökt mig till dem
som försöker. Och när man gör en sån här grej så kanske man vill göra skillnad med det arbete man gör med en sån här avhandling.
Jag hoppas det i alla fall att någon läser det och får upp ögonen. Och kanske lite.
Ja, men som jag förstår så är det ju en av dina målsättningar att det ska tillskjutas pengar för att det ska fungera med ett sexliv för de här människorna som till exempel sitter i rullstol eller på någon annan anledning inte har ett fungerat sexliv men så önskar.
Ja. En viktig sak jag såg, och som också andra forskare har sett tidigare än mig, som en forskare som heter Kristin Bylund har skrivit mycket om till exempel. Det är att för att kunna ha en nära relation, så om du har en speciell situation och, så kan det vara att du har ett behov av personlig assistans eller färdtjänst för att kunna komma hem till någon, för att kunna gå på en dejt, för att kunna ta det från en dejt hem till att sen ha sex eller vad man nu vill göra.
Man kan också allmänt dålig ekonomi när allmänt man har funktionsnedsättning.
Ja, ja. Så någonting många forskare och jag också visar i min forskning, det är att skär man ner väldigt mycket på de här funktionerna, tar man bort färdtjänsten, tar man bort assistansen, så påverkar det möjligheten att ha sex och vara nära andra människor. Och det påverkar också möjligheten att uttrycka en sexuell identitet väldigt negativt. Så något, precis för att svara, komma till din fråga, så någonting jag vill säga det är att kamp mot nedskärningar, det är en jätteviktig sexualpolitisk fråga. Och så skulle jag gärna vilja att man den sexualpolitiska rörelsen pratar mer om kampen mot nedskärningar.
Nu har jag inte läst din avhandling, men har du tänkt ett steg till vad det får för konsekvenser om man inte tillskjuter pengar? Alltså, vad det innebär för målgruppen och vilka skador det kan åstadkomma hos människor?
Ja, men för många, vi vet ju att att förlora sin personliga assistans om man har det, det kan ju innebära att du inte kommer ut ur din lägenhet. Och då kan du inte bygga en relation till en annan människa, du kan inte gå på en dejt. Du kan inte uppleva
att det skapar väldigt mycket psykisk ohälsa.
Och extremt mycket psykisk ohälsa. Likadant om du har alltså det är också om de som du väl träffar då, som kanske den välfärdsstat du väl träffar, om de har väldigt dåliga arbetsvillkor och väldigt stressade, så kan deras också deras bemötande bli mycket sämre. Sen kan folk ha dåligt bemötande ändå. Så jag tror att man både måste tillskjuta resurser så att man får möjlighet att kunna komma ut i lägen och gå på dejt. Och så måste man också jobba med alla anställdas attityder och utbildning och sånt. Så man måste göra båda de här. Absolut.
Med detta så ska vi lägga på lite musik i Radiogalen. Och det blir en kille från Stenungsund som kanske är nya Ted Gärdestad eller något liv man kanske ska jämföra. Men nu har han vuxit till sig lite grann. Och därför spelar vi Victor Olsson, ett popsnöre med låten Evergreen.
Första gången som jag såg dig, ja, det var nere vid kanalen, där du jobbat hela sommaren, med att sanera husfasader. Och du sparar undan pengar för att resa upp för kusten. Först med tåget upp till Strömstad och sen färjan till Sandefjord. Du sa att lämna allt enkelt, men att stanna är en evighet. Här blir de enklaste av raden till det största skvallret. Så säg inget du inte håller, men kom så nära. Tåget upp till Strömstad och sen färjan till Sandefjord. Jag kan ringa efter taxi om du vill dela notan. För jag blir kär i dina fräknar och jag blir kär i ditt röda hår. På tåget upp till Strömstad och sen färjan till Sandefjord. Och jag blir kär.
Vi lyssnade på Victor Olsson från Stenungsund med Evergreen. Kanske hans genombrottslåt, vi får se. Michael Karlsson sitter med här med Jonas Bredford och Jimmy Trovett i Radio Galenpodden och pratar om sexualitet, funktionsnedsättningar, fysiska eller psykiska. Eller när man har en fysisk funktionsnedsättning har man ofta psykisk ohälsa. Det är inte helt ovanligt. Och så där. Så att det här är ju en, känner du att en generationsskillnad här med sexualiteten kräver ungdomar, yngre generationer att leva på samma villkor på ett helt annat sätt idag? Eller hur ser du på det?
Jo, men det är klart att det finns en del skillnad i generationer. Det finns det absolut.
Men du är ibland, 31 år själv. Yeah. Och du kanske har kommit nära de som är mellan 20 och 30 i de här sakerna.
Ja, och samtidigt som det finns en generationsskillnad så skulle jag säga att ibland så överdriver man den också. Ja. Och bland många som växte upp på 60- och 70-talet så finns det kvar ganska mycket av den generationens sexradikalism och sexliberala vindar och så. Ja, precis, precis. Mm. Så absolut att det kan finnas generationsskillnader, men ibland så överdrivs de också. Ja. Jag har träffat jättemånga som har varit med i organisationerna sen 60-talet och som verkligen driver frågan kring sexualitet och funktionssätt jätteaktivt. Mm. Så det är inte bara generationsskillnad, utan det finns också
ja. Mm. Vad är de stora problemen då? Vi varit inne med att man inte får rätten till sexualitet på samma sätt som vem som helst annars.
Mm. Alltså, när jag har snackat med, eller jag har framförallt följt grupper som då kämpar för att förändra. Så jag har följt olika organisationer till exempel, ja, som förbundet Unga Rörelsehindrade som jag nämnde, eller FSU och så. Och när man träffas och pratar om vad som är problemen så kommer man ofta fram till två saker. Dels att det saknas personlig assistans och färdtjänst för att kunna ta sig till en dejt och sånt. Ja. Och dels att det saknas kunskap, som man behöver att personalen har mer kunskap. Ja. Men också att folk som är en del, deras medlemmar i föreningarna, behöver också högre kunskap på sexualundervisning och så. Mm. Mm. Så de två sakerna kommer ofta upp att det
vuxna
är ett stort problem.
Vuxna behöver mer kunskap.
Ja, vuxna. Mm. För ofta kan det vara så att du fick det kanske i... Dels kan man säga att sexualundervisningen har ofta varit dålig i skolan. Men även om du har fått den så kan det vara 20 eller 30 eller 40 år sedan. Ja, och det kanske du har glömt idag. Liksom. Mm. Så man behöver hela tiden påfyllning med kunskap.
Med detta.
Ja.
Mm. Jag tänker som så att jag själv har förflutet med 10 år i äldreomsorgen. Och jag brukar tänka så att alla däggdjur behöver ju beröring. Det är inte, det är inte nödvändigtvis sex vi pratar om. Nej, utan det är beröring som är väldigt viktigt. Va? Ja. Och får du inte det så då kan du utveckla alltså både psykiska och fysiska sjukdomar genom att bara inbilda det. Alltså det blir psykosomatiskt som kan orsaka rent fysiska besvär. Alltså. Så därför är det jätteviktigt. Och du var inne innan på resurser och så. Som jag förstår nu så äldreomsorgen till exempel har man satt tidtagare på varje insats. Yeah. Alltså det här ska ta sig så lång tid och det här ska ta sig så lång tid. Och så här mycket får det kosta och den här personen som ska utföra det. Och man har totalt raderat ut den sociala aspekten på det hela. På min tid för 20 år sedan då hade man faktiskt tid att sitta ner med människor. Du kanske höll om en pensionär som var ledsen och så och åstadkom underverk genom det. Idag har man inte tid med det, för där står en ekonom med en tidtagarklocka och säger nej, stick nu till nästa. Och det tror jag är ett allvarligt problem. Alltså.
Har du jag tror att du har helt rätt. Jag håller 100% med dig.
Mm. Det stämmer ju hur viktigt det är med tid och beröring och sådär. Men har du fått några förfrågningar om att hålla föredrag kring detta? Nu pandemi här, men har du hört något om detta, respons och så?
Ja, men några har fått och någon har jag fått att jag ska hålla på Zoom, den här digitala tjänsten nu.
Det får man göra nu för tiden.
Precis, men förhoppningsvis så tar ju corona slut en dag också, får jag verkligen hoppas. Och då hoppas jag verkligen få komma ut och snacka om det. Det är lite det man vill, det är därför man skriver en avhandling, tänker jag.
Mm. Vad går du vidare med nu och ska forska på? Får man fråga det?
Det får man gärna fråga. Alltså, jag håller faktiskt på att skriva eller funderar på ett projekt och söka pengar om att göra ett forskningsprojekt som handlar om den organisationen vi är här idag med ASMH och arbetet med
King Pocket. Pocket-tidningen är, precis, när vi satt och fikade innan det här programmet.
Pocket-tidningen är under 70-80-talet och de förbunden som var med runt omkring där. Mm. Där tycker jag man drev jättemycket spännande saker och gjorde jättemycket saker som jag tror att vi skulle behöva höra idag igen, som man kanske har glömt bort lite. Mm. Så det skulle jag tycka var jättespännande.
Kanske om
jag
göra en del sådana saker en gång till.
Ja, kanske. Jag tror att vi har något att lära av grupper som har funnits förr.
Ja, vi har inte bara lära av yngre, man kan lära av äldre också.
Exakt.
Ja. Ja, vi har väl onekligen fått ett mer omänskligt samhälle, tycker jag i alla fall. Så att man har mycket att lära av, kanske till exempel 60- och 70-tals frågorna och så.
Jättespännande att ha haft det här om en spännande avdelning avhandling, förlåt, och nu, då lägger vi på signaturen och vi brukar alltid vinka adjö från vår radiopod, så det kan vi väl göra.
Det gör vi.
Här vinkar vi adjö, vet du, och Micke har varit här och berättat om avhandlingen Gå eller rulla alla vi knulla.
Tack,
som handlar om möjligheterna till sexliv trots att man har funktionsnedsättning.
Tack för att jag fick komma.
Tack själv.